Det här är en podd från Svenska Yle.
För inte så länge sedan så diskuterade jag med en bekant om varför hela coronaviruset inte är en konspiration och en lögn fabricerad av läkemedelsbolagen eller ett sätt för regeringen att kontrollera oss alla. Och jag försökte också förklara varför det är bra om vi får ett vaccin mot covid-19 och varför mera D-vitamin inte lösning på pandemin. Men alltså diskussionen var helt saklig, men det kändes som om vi bodde på helt olika planeter i helt olika verkligheter. Min bekant tyckte att nyhetspodden borde bryta tystnaden och lyssna mer på dem som vet att coronan är ett påhitt och en enda stor lögn. Och det kommer vi inte att göra. Däremot ska vi kritiskt granska de här coronakonspirationerna. Och med mig för att göra det här har jag Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist här på Svenska Yle. Vad säger du om de här teorierna om att coronan är en enda stor lögn och att man kan bota sig med D-vitamin och hälsosam kost och så här?
Kort sagt, alltså coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 som viruset orsakar är ju verklighet i allra högsta grad. Jag önskar att vi inte skulle behöva använda en massa dyrbar tid till att konstatera såna här självklarheter. Men när det nu finns de som förnekar sånt som är självklart så har vi ju liksom inget val som journalister. Och vad det här med D-vitaminet till exempel beträffar så nej, man kan inte bota covid-19 med det, men sen finns det ju däremot studier som tyder på att patienter som lider av D-vitaminbrist kan få svårare covid-19-symptom och så vidare. Nå, man ska hur som helst inte äta heller D-vitamintillskott i stora skopor, för det kan också vara skadligt för hälsan. Och överlag så ska man ju vara noga med vilken sorts hälsonyheter man tror på, och man ska framförallt tänka efter innan man delar en massa skumma länkar på sociala media. Tumregeln här är att tvekar du ens en sekund på att det du överväger att dela är sant, så dela inte det. Och en annan tumregel är ju den här gamla godingen att om det verkar för bra för att vara sant så är det högst sannolikt inte sant.
Ja, som du sa, man kan tycka att det här är liksom självklarheter, men som vi har sett nu under coronapandemin så är det allt annat än självklart för alla. Jag menar, konspirationsteorierna är inte bara ett problem till exempel i USA utan också här. Jag menar, QAnons tentaklar sträcker sig ända till svensk Finland, det såg vi i somras, och från förut finns det ett växande vaccinmotstånd till exempel i Österbotten. Också här har så kallade sådana yogagurun och sådana wellness-fantaster och vissa influencers gått med i den här konspirationen mot coronan. Dessutom ser vi nu en kampanj som uppmanar oss slänga munskydden, krama främlingar, tänka positivt. Den här kampanjen har börjat spridas nu på sociala medier här i Finland som en reaktion på liksom myndigheternas uppmaningar att liksom ta på allvar nu det förvärrade läget. Varför tror du att de här konspirationsteorierna har fått sån fart nu under coronapandemin?
Konspirationsteorier har alltid fått luft under vingarna under tider av oro eller kris. När saker och ting känns jobbiga och när det händer stora, svåra saker som är komplicerade och knepiga att fatta så söker man enkla, svartvita svar. Huvudpoängen är att man ska hitta någon eller någonting att skylla på. Det är ju samma mekanism som är i spel nu som under 1600-talets häxpanik. Det var liksom en tid av krig, det var en tid av oro och liksom hemska saker hände och man visste inte riktigt vad det var som hände och vad det var som orsakade. Och då är det lättare sen att låta sig dras med av någon. Vi människor fungerar helt enkelt så.
Mm. Men som du säger så jag menar, det här är inget nytt, det här har vi sett liksom upprepas många gånger förut, men nu idag med dagens teknologi så ser vi ju liksom hur de här konspirationerna och liksom disinformationen sprids ju som ett virus över sociala medier. Så takten blir ännu snabbare och det blir ännu effektivare att sprida det här. Och jag menar, någonting som från början kanske kan vara rent av lite oskyldiga missförstånd eller missinformation kan sen på vägen bli liksom medveten desinformation.
Ja, men det är ju det intressanta att trots att de här teorierna, de här konspirationsteorierna, den här humbuggen sprids med moderna verktyg, med moderna redskap över digitala nätverk och så vidare. Så det är ju ofta gammal skåpmat som delas under en ny rubrik, som till exempel QAnon som du nämnde redan. Så deras centrala teser är ju i praktiken alltså återuppvärmd antisemitisk propaganda från tredje rikets tider, som sen är varvat med diverse disinformation från vår egen tidsflöden. De har ju inte liksom den här bevisbördan på det viset, de behöver inte bevisa någonting, de bara kastar ut det där och de kastar saker på väggen och ser vad som fastnar, så att säga.
Jag tänker på det här liksom, om man funderar på att vem är det liksom då som går på de här teorierna. Jag tänker liksom att det är väl för enkelt att säga att det är bara liksom galningar. Jag menar, jag tycker också att jag kan säga att vettiga människor som verkar lockas med. Att det blir lite så där som att det börjar med något oskyldigt, som att bara ställa öppna obesvarade frågor och på något sätt så ett frö av tvivel. Och så börjar man liksom vattna på med mera och mera grovare och grovare liksom konspirationer. Och så blir det en sån här spiral. Håller du med?
Ja, så är det ju. Och det är ju värt att hålla i tankarna att ingen av oss är helt immun mot det här. Det finns ju sätt att vaccinera sig, så att säga inom citat, vaccinera sig mot det här humbugget. Och det är ju liksom att läsa in sig på saker. Men vi är nog alla i någon grad alltså i riskzonen för det här. Och jag ser det nog nästan liksom dagligen eller väldigt ofta på sociala medier att liksom vettigt folk som man har liksom vant sig vid att tänka på att det där är en helt sund och balanserad typ, och sen kan de plötsligt börja dela sådana skumma länkar som man inser att det är antagligen från USA. De kommer ju oftast från USA, de här länkarna på något vis, och i Sverige finns det också en massa av de här obskyra alternativhälsosajterna. Det gäller helt enkelt nog att vara på sin vakt också för dig och mig dagligen, för jag menar, ingen är helt immun mot det här.
Mm. Och nu i takt med att coronasiffrorna stiger och restriktionerna skärps också här, så ökar oron. Och nu har vi då sett just att de här coronakonspirationerna har börjat sprida sig allt mer bland oss. Redan i början av pandemin så varnar ju WHO och THL för en infodemi, och nu med ett vaccin på väg så verkar liksom lite en andra våg av desinformation och konspirationsteorier vara på väg, och syns också här i Finland just i och med den här kramkampanjen på sociala medier. Och alla har vi ju säkert stött på liksom tvärsäkra enkla svar på svåra frågor av folk som på något sätt uppmanar oss att sluta tiga om sanningen. Men hur går du själv tillväga när du stöter på sån här? När du ser att nu är det här helt klart fake news, det här är desinformation, det här är liksom konspirationer som nu någon delar här och det dyker upp i mitt flöde och andra kan liksom smittas av det här. Hur tänker du?
Ja, det där som du sa om sanningen, det är ofta det första varningstecknet. Om någon, jag möter ju dagligen nog de här typerna på Facebook och får liksom på något vis reagera på det här. Och jag ser ju nog det som framförallt som viktigt att man måste vara tålmodig. Ingenting blir bättre av att man börjar slåss verbalt med de här typerna som sprider de här grejerna. För det ökar bara på polariseringen och i det skedet, vet du, när caps locken tas i bruk och utropstecknen flyger, så då lyssnar ingen överhuvudtaget mera. Det enda sättet att nå de här som har trillat ner i konspirationsträsket är egentligen att vara som vattnet som urholkar stenen, sakta men bestämt och vänligt liksom. Och sen är det ju tyvärr också så att det ofta är tämligen omöjligt att nå de här som har snöat in allra mest. Men man måste komma ihåg att när man kommenterar de här konspirationslänkarna som de delar, så då läser ju de här andra, deras andra kompisar också. Och det här är kanske folk som inte riktigt vet vad de ska tro. De kanske sen riskerar att dras med av det här. Och de har man ännu sen en chans att nå. Och det gör man då egentligen bara genom att vara saklig, lugn och vänlig och försöka sprida riktig faktakunskap.
Världshälsoorganisationen WHO talar nu om att om det här liksom hur man ska bryta de här kedjorna av fake news och platta till den här konspirationskurvan.
Ja, jag tycker det är väldigt bra som WHO konstaterar att den här infodemin, den här epidemin av all världens humbug och konspirationsteorier, den sprids ju på precis samma sätt enligt samma mekanismer som själva viruset. Alltså, varken konspirationsteorier eller virus sprider sig själva. De behöver alltid en människa som sprider dem vidare. Och därför måste man behandla de här konspirationsteorierna, den här desinformationen, som ett virus. Alltså man måste skapa den här smittkedjan. Och det gör man ju genom att inte dela det vidare på sociala medier framförallt. Och det gör man genom att vara kritisk. Och där finns sen många olika sätt som man kan nämna. Kolla källan är ju en sak. Bara för att du känner den här människan som delar det här så vet du ju inte vad det är hen delar. Och är det en etablerad nyhetssajt med gott rykte som ligger bakom det här? Finns det på flera sajter än en? Vilken annan sorts innehåll har den här sidan som den delade länken leder till? Är det mycket utropstecken i rubriken? Det är också en sån här bra alarmklocka om frågetecken. Verkar skribenten arg? Det är inte heller ett sunt tecken. Sen kan man ju kolla skribentens namn, vad har hen publicerat tidigare? Eller bekräfta åtminstone att det handlar om en verklig person som ligger bakom den här artikeln.
Det är ju inte självklart.
Nej, det finns mycket fejkkonton. Kolla datumet på artikeln. Är den till exempel från i våras när vi ännu visste jättelite om covid-19 och det var mycket osäkra uppgifter i omlopp. Och sen kanske sist men inte minst, fråga dig själv att varför vill du dela den här länken? Vad säger den om dina värderingar? Kan det hända att du vill jättemycket att det ska vara sant snarare än att det är det på riktigt? Liksom, se det i spegeln. Det här är något som jag får också göra dagligen.
Nej, ofta fungerar ju det här liksom konspirationsteorierna just så att det liksom boostar den uppfattning och de åsikter du redan på något sätt har där i grunden från förut. Jag tänker nu tillbaka på den här min Facebook-bekant som jag nämnde i början, som då hänvisar mig till en rörelse som är verksam i många länder och som mot en liten avgift då tar reda på sanningen kring olika saker för folk, och de skulle då ordna ett möte i Stockholm kring den stora covid-lögnen, och där skulle då medverka olika professorer och doktorer, och jag gjorde lite googling då just på de här namnen precis som du sa, och övertygades nu verkligen inte, tvärtom. En av dem hade liksom under våren tvingats lämna alla sina förtroendeuppdrag för att hon spred massa fake news om corona. Men jag menar, det här är ju ändå, då ska man vara ganska engagerad om man går så här långt. Jag är nu journalist så att det faller sig naturligt, men det här är nu överhuvudtaget inte naturligt för alla. Och nu ser vi en massa liksom olika vetenskapliga eller mindre vetenskapliga artiklar och sånt här som fyller våra flöden med olika påståenden och sanningar om coronan. Så hur ska man riktigt liksom läsa dem, och vad är det här just kanske vanligaste villfarelserna av viruset som dyker upp i den?
No, för att avgöra om någonting är sant eller inte, det absolut enklaste är att kolla att finns det på några andra sajter också, på något av de här stora, Hesari, Yle, Dagens Nyheter, BBC, The Guardian, har de det så är det sannolikt någonting där bakom det. Men de vanligaste villfarelserna ju om viruset som just nu är i slang åtminstone, så det handlar nog, så vitt jag har liksom observerat, så är det rätt mycket har att göra med de här ansiktsskyddena eller maskerna. Det trendar just nu i mitt flöde. Den absolut vanligaste villfarelsen som folk sprider just nu är att maskar är onödiga för de skyddar inte dig. Eller de skyddar inte bäraren. Det, liksom, det får man höra hela tiden. Men poängen som jag har fått påpeka också om och om igen är att det ju inte primärt handlar om att skydda dig som bärare. Det handlar om att skydda andra från dig. Munskyddarnas uppgift är att dämpa flödet av droppar och partiklar i din utandningsluft så att inte andra sen andas in dem.
Ja, sen finns det det här som man hör att argumentet att den här coronan är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa, att vi liksom överreagerar.
Ja, den är ju, för vissa är den ju inte. Alltså, vissa kommer ju undan med väldigt milda symptom, men vi ska komma ihåg att det här är alltså inte en influensa. Den här har ingenting med influensa att göra, trots att det finns andra coronavirus som ger mera influensaliknande symptom. Men det här är en betydligt mer komplicerad sjukdom som ger potentiellt mycket svårare symptom. Så det där, du kan ha tur och få bara de där enkla influensaliknande symptomen, men sen kan du hamna riktigt illa ute. Och jag menar, det dör omkring 2000 människor om dagen i USA just nu av det här. Det här är långt från en vanlig influensaepidemi.
Man kan ju förstås tänka att okej, de här som nu tror på de här sakerna, de må göra det då och där vara i sina bubblor med sina teorier. Men sen blir det ju förstås ett problem när man börjar just liksom uppmana folk mitt i en epidemi att bryta mot myndigheternas rekommendationer. Och för att inte tala om den här liksom växande skepticismen och misstro mot ett coronavaccin som vi har sett börja dyka upp nu när det har börjat komma positiva vaccinnyheter. Jag menar, vad händer med coronavaccinets verkan på hela pandemin om då folk i större grad börjar vägra vaccinera sig?
Det är ju en smitta i sig, de här lögnerna som sprids, och ord kan döda, helt på riktigt. Om du sprider osanningar om viruset och om vacciner, så det får ju den följden i värsta fall att pandemin drar ut på tiden och flera människor dör.
Marcus Rosenlund, tack för de här kommentarerna. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman.